Podplay.
Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, som man hör på namnet, där utbildar man frisörer och barberare. Kanske har du eller någon i din närhet funderat på någon av de två yrkena. Då är det svenskafrisörskolan.se som gäller. Du kan också få studiestöd när du pluggar till frisör. Nu är vårens ansökningstid slut, men är du intresserad att gå en kurs i höst så börjar man ta in ansökningar igen den 3 april 2023. Svenskafrisörskolan.se för mer information. Nu är det dags för ett avsnitt av Snutsnack. Jag har ju vid några tillfällen pratat med poliser som jobbar i andra länder än just Sverige, och jag kan säga att det är väldigt intressant att få en inblick i poliser någon annanstans i världen. Alex jobbar just någon annanstans i världen. Han har bland annat jobbat i New York, i Portland, Oregon, och idag jobbar han som polis i Florida. Hör om en intressant resa för en kille som växte upp i Skåne. Glöm inte heller att gå med i Snutsnacks nya community på Patreon, där du får det kompletta avsnittet med Alex. Och är du på Patreon så får du helt utan reklam och en dag innan alla andra. Patreon.com/snutsnack. Annars finns vi såklart på sociala medier, Instagram och Facebook. Och så hör vi lite juridik också med Marie Wallin i Juridiksnack. Nu så hoppas jag att du är försiktig där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning. 13:10 kom. Varmt välkommen till Snutsnack, säger jag till Alex.
Hallå, hur
är
läget?
Jo, men läget är bra. Jag sitter ju då i ett extremt snöigt Stockholm. Vi hade ju snöstorm i morse, det är den 8 mars här 2023. Men jag vet att där du sitter så är det nog varken snö eller storm.
Nej, södra Florida är väl, tror jag kan man tänka mig, det är kanske 25-26 grader nu och solsken som nästan varje dag.
Vad är det, The Sunshine State eller? Nej, det är det Kalifornien.
Nej, Sunshine State är Florida.
Ja, det är Florida, ja. Ja, nu undrar ju lyssnarna här varför vi ringer upp dig i Florida. Men det är så nämligen att du jobbar som polis i Florida, och vi ska prata om det självklart. Men jag är ju nyfiken också på din bakgrund. Du nämnde innan vi började spela in här att du har rötter i Skåne.
Ja, uppvuxen i nordvästra Skåne. Född uppvuxen där. Och bodde där tills jag flyttade hit 2011.
Mm. Och hur kommer det sig att du drar liksom resväskan och sen så tar med den till Florida?
Det var lite så här krokig resa, men jag flyttade till USA 2011 för att plugga, gå på college. Uh-huh. Då kom jag först till New York City. Det var väl där jag gick både på vad de kallar college och sen graduate school, som är där jag fick min magister. Och jag bodde i New York i nästan 10 år.
Vad var planen då liksom? Vad skulle du plugga?
Planen var väl egentligen, jag hade varit i New York förut, gillade det. Jag tänkte, det är världens huvudstad. Jag vill åtminstone bo där lite. Planen var väl att jag skulle plugga och sen så kom jag hem till Sverige igen. Och så går vi vidare. Men kom till New York. Och då, som det händer ibland, träffade min fru.
Klassiker.
Ja, det är en ganska gammal historia. Och blev kvar.
Och är hon från Florida, eller hur kommer det sig att ni drar känt till?
Nej, hon är från Kalifornien. Men vi träffades via ett När jag pluggade i Sverige så mötte jag ett par utbytesstudenter från Kalifornien. Som vi blev goda vänner och jag åkte och hälsade på dem några år tidigare innan jag flyttade hit. Och hon var bekant med båda de killarna jag åkte och hälsade på. Så vi träffades då och hon skulle flytta till östkusten när hon tog examen. Och vi testar om vi kan köra ett förhållande och se hur det funkar. Då. Funkar rätt bra.
Obviously. Men sen då, alltså dina studier, vad var det du pluggade i New York?
Så jag pluggade historia, så jag har en kandidatexamen i historia och en magisterexamen i historia. Så jag gjorde det och på den tiden då fanns det väl inga direkta planer inom polisyrket. Men jag jobbade, efter jag tagit examen så jobbade jag med så här kontors, vad man kallar white collar jobb, kontorsjobb på Manhattan. Olika non-profits och sådana grejer och det var inte något jag var intresserad av. Men sitta vid ett skrivbord från 9 till 5 var inte min grej. Så efter vi gifte oss så fick jag ju uppehållstillstånd här och jag tog värvning i amerikanska armén.
Men blev du medborgare då också, eller amerikansk
Ja,
medborgare?
fick mitt medborgarskap via militärtjänstgöring. Så jag var i vad de kallar National Guard, så New York Army National Guard, så nationalgardet.
Hur var det då?
Det var kul. Jag saknar ibland, eller jag saknar personerna, kanske inte så mycket organisationen, som ofta. Det är ofta så det är. Men gick igenom bootcamp och det var sjukvårdare, så jag gick igenom Army Medic School i San Antonio.
Hade du gjort lumpen i Sverige innan?
Nej.
Nej.
Jag var nog inte särskilt intresserad när det väl, det här var väl, jag skulle mönstra det 2002 kanske. Ett eller två. Jag var inte särskilt intresserad av det då. Man vet ju inte riktigt vad man vill göra när man är typ 16-17 år. Så det var inte särskilt intressant för mig då. Och jag tror de hade nedskärningar i militären då. Så jag tror att det var rätt få som fick göra det. Och jag var inte särskilt intresserad. Så det blev inget av det. Så jag hade ingen bakgrund eller ingen erfarenhet när jag kom här och militären speciellt armén i USA, armén i Sverige. Jag vet ju inte hur armén i Sverige är, jag har inte varit där, men jag antar att det är lite olika i hur allting fungerar dels när man går igenom bootcamp och andra grejer. Det var en lärorik upplevelse. Lärde sig både i in terms of man lärde sig nya grejer men också den kulturella grejen var kulturchock är kanske ordet jag letar efter.
Okej. Var det lite som man har sett på de här filmerna, liksom när ett befäl står och skriker en i...
Exakt
Och
så.
bara, ja, precis. Jag tänker på
Exakt så.
The Platoon, typ, eller något sånt där.
Full metal jacket.
Ja, just det, Full Metal Jacket också.
Det är precis så. Och jag var lite äldre när jag var där, så jag var väl 30 tror jag när jag gick igenom bootcamp. Och nästan alla andra är mellan 17 till 21. Så det är alltså.
Det var the old guy, helt enkelt.
Ja, det var jag och en annan kille från Elfenbenskusten tror jag som var de enda som var över 30. Och jag trodde inte att det skulle vara så jobbigt att vara med ett gäng 18-åringar. Hur jobbigt kan det vara? Så är det fruktansvärt påfrestande.
På vilket sätt? Berätta, berätta. Jag har glömt bort det så länge sedan.
Nej, alltså det är rätt enkelt. Man får rätt enkla grejer man måste göra. Det är bara så rätt, de brukar kalla det right place, right time, right uniform. Så du är på rätt ställe, på rätt tid, i rätt uniform. Och sen så berättar vi allting du behöver kunna. Det är rätt enkla instruktioner. Men för någon som är 18 och inte har ingen livserfarenhet och inte vet bättre och inte inte vet någonting.
Mamma och pappa liksom.
Ja, precis. Så är det väldigt svårt. Och det är, allting handlar ju om kollektiv bestraffning. Så om någon gör något fel så betalar alla för det. Så det spelar... jag tror inte det finns någonting som är så psykologiskt demoralizing. Jag vet inte
demoraliserande.
Ja, som kollektiv bestraffning. För det spelar inte någon roll om jag gör allting rätt. Jag kommer, någon av alla av 40 personer här kommer göra någonting fel. Vi kommer ändå bli bestraffade.
Jag tror inte man får göra det i svenska armén. Man får inte ha kollektiv bestraffning.
Nej, jag tror någon förklarade för mig också. Det är en sån extremt vanlig grej här.
Mm. På min tid när jag gjorde lumpen så fanns det också, kan jag säga.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag misstänker att de kan ha försvunnit någon gång så tidigt 2000-tal eller någonting sånt.
Mm.
Men det, armén är så, militären är så, polisutbildningen är likadan också. Men vi kommer till det.
Men jag tänker, är det här det föds någon typ av tanke efter militären kring polisyrket? Eller? För du berättade att du har inte haft det som någon pojkdröm och sådär, eller?
Nej, det är National Guard är tekniskt sett en reservkomponent. Så när jag blev klar med utbildningen kom tillbaka till New York. Så mitt förband är ett reservförband. Och det var, jag vill nog säga att det var kanske hälften, lite mer än hälften av alla de personerna i mitt förband var NYPD.
Okay.
Mycket brandmän och poliser, nästan allihopa, och träffade rätt mycket folk från NYPD och det var kanske någonstans där tanken föddes.
Hur uppfattade du de här personerna då? För du träffade ju inte dem när de liksom var police officers utan i en annat läge. Vad var det för karaktärer, det här olika människorna som kom från NYPD?
Det är väldigt, väldigt stereotypt. Det är nästan en av tre olika karaktärer. Som att det är italienare, irländare eller från Dominikanska republiken. Nästan allihopa är Italian-American, Irish-American och Dominican-American. Och de är väldigt... det är svårt att förklara, men det är väldigt... Det är extremt stereotypiskt ibland.
Just, är det just NYPD då som vi pratar
om?
Ja.
Det är de stora historiskt sett extremt mycket. Irländare, italienare och Dominican Republic.
En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en toppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Men du berättade att det var i alla fall där som det kanske ändå väcktes något form av frö, liksom, att du började tänka på polisyrket.
Dels, det var ju kontorsjobb var inte riktigt min grej, och jag tänkte, vad tusan. Jag träffat jättemycket trevliga personer som jobbar som poliser där. Kanske det är något jag ska testa. Så jag tog... någon gång där, 2016 kanske, tog jag inträdesprovet polisinträdesprovet i New York. Och det tog väl... Så det här är lite... Ska se om jag kan förklara det här på rätt sätt. Så i Sverige finns det ju bara en polismyndighet. Men i USA finns det ju... Många olika polismyndigheter, för det finns polisen är inte federaliserad på samma sätt som det är lateraliserad, som på samma sätt som i Sverige.
Exakt.
Så vissa städer som New York, som är en väldigt stor stad, har flera olika polismyndigheter. Staden New York har två polismyndigheter, och sen så är det ett par andra polismyndigheter som jobbar inom stan, som inte är en del av stan, som är en del av andra governmental agencies, jag vet inte vad man kan kalla det på svenska. Delstatliga och delstatliga myndigheter som inte är en del av stan. Så i New York finns det NYPD, som alla känner till, den stora polismyndigheten som har hand om ingripande poliser, det vi kallar, kanske man skulle kalla i Stockholm, så tunnelbanepolisen, transit police, och housing police, som är New Yorks motsvarighet till miljonprogrammet kanske. NYPD har ju honom polistjänster för dem som bor i de typen av boende. Så 35 000 poliser som sysslar med allt det. Sen så finns det en polismyndighet till som tillhör stan, som är väldigt, väldigt liten.
Okay.
350 poliser.
Wow.
Som är en del av, så kallas Department of Environmental Protection Police. Så man går igenom samma polisutbildning 7 månader, om man är lika mycket polis som någon annan, samma befogenheter, men själva huvudfokuset för dig är att du skyddar vattenmyndigheten, så all infrastruktur och byggnader som där New York City får sitt dricksvatten från. Så tänk dig, jag försöker fundera på hur man ska, om man kan sätta det i perspektiv i Sverige, så tänk dig, det fungerar ungefär samtidigt, lika samma grej här som det finns så Port Authority Police i New York, som är flygplats och hamnpolis. De är lika mycket poliser som någon annan, men deras huvudfokus är flygplatserna och hamnen.
Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Välkommen tillbaka, Marie Wallin.
Tack, vad roligt att få vara tillbaka, säger jag fortfarande, ödmjukt.
Ja, vad bra, vi får köra så länge du tycker att det är roligt. Nu vet jag inte, jag kommer ta upp en grej som jag tycker har rullat ganska mycket nu, sociala medier, ett par veckor nu i alla fall, och det är det här, jag vet vad en snippa är.
Domen i hovrätten, ja.
Precis, en dom i hovrätten, och jag måste säga, jag brukar alltid, när man säger så, Hasse, den här som blev misshandlad, vad tycker du som har varit för detta polis? Nej, jag uttalar mig inte, jag vet inte vad som har hänt före eller efter. Och så här. Och man känner att det blir väldigt, kanske lite så här polariserat, folk går ut och lägger ut, jag vet vad en snippa, det var någon som blev dömd. Har du koll på det här, den här domen?
Ja, alltså jag är också lite där som du. Att ibland, bara på morgonen, så ser man i sitt flöde någon hashtag om någonting. Och det är väl lite ibland som det kan bli viskleken, att någon, och så vet man så här, vem har du hört ifrån, eller vad kommer därifrån, har du läst domen, och så förstår man att det kanske inte alla har gjort, men ändå hakar på en hashtag. Och jag är ju inte heller den som gör det, och då kan man ju uppfattas då ibland som lite tråkig och fyrkantig, men det är så här, och just i det där fallet så tyckte jag att det var väldigt mycket som brusade på, och då var jag också så här, jag läste egentligen bara andrahandsinformation om vad andra har skrivit, jag lyssnade på debatter mer än att jag var sen bara, men vänta, nu måste jag läsa domen ordentligt och se också vad åklagaren har haft i åtalet som domstolen dömde på. Så då är vi tillbaka igen lite till det här med var någonstans i rättsprocessen vi är också. För det här var ju liksom en hovrättsdom. Alltså hovrätten för Västra Sverige då, som friade i en situation där åklagaren då, för det här var ju ett barn, en 10-årig flicka som jag förstår det, som då ska ha blivit utsatt för någonting. Så det är lite det också, att det, jag tror att alla är nog ense om att hon har blivit utsatt för någonting. Men sen är det så här, någon form av sexuell handling som hon inte då, som i den åldern som barn, ska behöva vara med om. Så där är det ju liksom själva grunden är ju så att det som har hänt henne, om man utgår från det som är bevisat, någonting är brottsligt. Sen är det ju där vilket brott åklagaren då väljer att föra in i en stämningsansökan och vad domstolen då, som i det här fallet en hovrätt, har att titta på.
Om vi förklarar för dem som inte är juridiskt insatta då. Om man går in då som åklagare och om man säger till, i det här fallet till exempel, han åtalas då för
våldtäkt mot barn. Ja.
Ja. Då kan det ju vara så att alla kriterier inte är uppfyllda för våldtäkt. Kan man då istället kan man gå in och åtala för flera brott?
Ja. Och det är det jag, i den här situationen som är här, och allting är ju liksom fruktansvärt att prata om, för det är någonstans en 10-årig flicka som blivit utsatt för det här, och någonstans har det ju någonting som är brottsligt har ju hänt henne. Så det blir ju väldigt tekniskt här när man börjar titta på vilket brott. Men det är precis som du säger, att våldtäkt mot barn, och då ska det vara en viss typ av sexuell handling då, som man kan säga är våldtäkt eller jämförlig med våldtäkt, att det är tillräckligt kränkande.
Mm.
Och då handlar det om att i så fall, om man tycker att det är våldtäkt, då är det våldtäkt mot barn. Men sen kan det ju vara att man tycker så här, ja, men det är inte tillräckligt kränkande. Och i det här fallet pratar man liksom om hur långt in i henne, om det var in eller bara utanpå.
Just det, du pratar om hans fingrar.
Ja. Och där finns ju möjlighet, om man säger så, att titta på att antingen om man kommer fram till att det är så pass kränkande, så att det är jämförligt med våldtäkt, att det är tillräckligt långt in, eller om man ser att det inte är det, då kan det i vart fall vara ett sexuellt ofredande.
Mm.
Som svar på din fråga så går det att alternativt yrka att man säger det här är våldtäkt, alternativt sexuellt ofredande. I den här situationen som åklagaren valde att för det här är ju också så här, inom processen så kan man ju som åklagare också ändra. Man kan gå in, om man säger inledningsvis, och säga men det är antingen våldtäkt eller något annat. Och under processens gång kan man säga så här, nej men jag säger nog bara våldtäkt. Jag tycker att det verkar hålla för det. Och ta bort det här alternativa.
Mm.
Och så som det är gjort slutligen bestämt här, så har åklagaren bara yrkat för våldtäkt. Så hovrätten skriver att vi tycker inte att det räcker för våldtäkt. Och åklagaren har inte påstått något annat brott, och därför blir det friande. Så att,
för de kan inte gå in och säga så här, men däremot tycker vi att det är sexuellt ofredande och döma för det, om inte åklagaren.
Ja, och det är väl det där också i den här domen, för man kan säga att åklagaren har ju först faktiskt haft båda yrkandena men sen dragit tillbaka det här ofredandet, eller sexuella ofredandet. Så det finns, och det är därför jag i den här situationen som är nu, på tal om vad vi är i rättskedjan, det här är ju inte prövat nu av högsta domstolen.
Nej.
Vi vet inte om det kommer göra det heller, för det krävs ju det här prövningstillstånd som vi har pratat om.
Mm.
Men i alla fall som det verkar vara från åklagarsidan, så vill de att riksåklagaren ska driva det.
Okay.
Men frågan är ju då hur riksåklagaren, och nu sitter ju vi, möjligen när det här sänds så vet vi, men nu när vi sitter och pratar om det så är det fortfarande någonting som åklagarna kan föra upp till högsta domstolen.
För gemene man tror att det här blev ju inte våldtäkt, för att det var ju, de visste inte vad snippa betyder.
Ja, och det är det som liksom också, om man tittar på det här med processtekniska, så kan man också se att självklart så använder de en ordbok på ett sätt som man kan ha synpunkter på. Men sen är det också hur den här flickan har uttryckt sig och vad man då ska lägga i det. Och då tänker jag, där har vare sig du eller jag varit med i huvudförhandlingen. Vi har inte lyssnat på de här videoförhören med flickan. Hade du och jag gjort det, så hade du och jag kunnat haft en annan dialog nu. Så det är därför jag också tycker att det är lite viktigt att man hamnar i att läsa. Hovrätten har haft möjlighet att döma för ett brott, slutligen som åklagaren har sagt. Och det var våldtäkt. Men det verkar som att de ändå har haft uppe det här sexuella ofredandet också. Och det är en annan fråga. Då kanske de ändå hade kunnat, oavsett vad åklagaren har rubricerat det som eller inte.
Mm.
Och så länge det inte liksom någonstans är rättsligt prövat i högsta instans, så tycker jag att man kan ha synpunkter på hur domen är skriven i förhållande till att flickan säger saker, och så drar man någon slutsats kring en ordboksdefinition.
För då pratar man om så här yttre eller inre, ja, liksom delar av köns.
Och där hon ju ska ha sagt att det var inuti. Men sen finns det också i man tänker det här med att klargöra vad menar hon verkligen. Hon är ju liksom inspelad i förväg.
Hon har inte suttit och blivit hörd i rätten.
Och då kan man ju också se att rent processtekniskt så kan man ju, om det är någonting som är oklart, så kan man ju faktiskt säga att man ska komplettera förundersökningen. Och säga att vi kanske ska ha ett kompletterande förhör för att klargöra det här, om man märker att det är någonting som är oklart. Och nu vet ju inte jag om domstolen signalerade det till åklagaren att det var oklart, eller om det bara kom som en blixt från klar himmel i domen att de inte hade förstått.
Just det.
Men så kan man ju säga, bara om man tänker generellt som åklagare, att man sitter i en huvudförhandling och så märker man att, men gud, det där borde ju kanske ha kompletterats eller så. Det är inte så att det är någonting man ska göra, för du ska ju vara klar med din förundersökning. Men jag tänker, om det verkligen är så här mycket som står på spel och allvarliga brott. Det kanske är någon som säger, men jag har ett, det dyker upp någon som säger, men jag har faktiskt i ett förhör i domstol, men det finns en Peter också. Ja, men då kanske det finns läge där att stanna upp och höra den där Peter. På tal om att reda ut oklarheter.
Det gäller ju då, tänker jag, som polis, om det bara är inspelat som ska spelas upp i rätten, då gäller det ju att ha väldigt, alltså tömt ut alla frågeställningar, kan jag tänka mig. Ja. Och för att inte den risken för komplettering ska dyka upp då liksom, eller...
Ja, och det är därför det är så viktigt med reglerna kring just förhör med barn, hur de ska gå till, att det också ska vara speciellt utbildad personal som gör det, att man också ska ha med försvararen, så att den misstänkts rättigheter ska också kunna tas tillvara. Och jag vet ju också, när man sitter i den där förhörssituationen, att man får ju sitta med och lyssna och titta som åklagare och som försvarare och målsägande beträder, så håller ju polisen när de polisanställda förhören, och sen är det några kompletterande frågor, vill du ställa någon fråga till, men allt blir liksom paketerat där och då. Och sen blir det bara en uppspelning, för det är ju liksom för att skona barnet.
Jag vet att det fanns den här domen, man pratade om ett PM också, alltså ett upprättat promemoria.
Ja, och det är väl där det också finns att hon var ju hörd, den här flickan, som jag förstår i alla fall enligt konstens alla regler, men sen att det också fanns någonting nedtecknat kring vad hon skulle ha sagt, som då var lite möjligen motstridigt mot vad hon sen sa i det här förhöret.
Okay.
Och där är det ju också det här med att, utan att vare sig du eller jag egentligen kan säga att det var rätt eller fel och fria eller fälla, man kan tycka att i situationen så är det ju ett brottsoffer här och en familj och någonstans väldigt mycket media. Så jag blir ju också så här, utifrån omständigheterna i det fallet, så är det väldigt, väldigt jobbigt att hålla på och mala runt det här, tänker jag. Men återigen tillbaka till rättssäkerheten, att är det någonting som är oklart, för där fanns det ju i alla fall någon form av information i det här PM:et som då inte kanske riktigt var detsamma som var i det här inspelade förhöret. Och då måste vi också förhålla oss till det, att det går inte att kontrollera de uppgifterna på samma sätt när det inte är ett förhör.
Nej. Och inte personen är på plats.
Nej, så att det är ju många ingredienser i sådana här fall med barn som blir utsatta för saker. Och det som kan bli lite fel i signalerna här, det är ungefär som att det som har hänt är okej. Ja, för att det blir en friande dom, snarare än att man ser att på det sättet som det här åtalet framfördes i domstol, så i alla fall har hovrätten uppfattat det som att vi kunde bara döma på då våldtäkt eller inget.
Just det.
Men att man kan se att hade man haft kvar det här sexuellt ofredande, så hade det som ett yrkande kunnat vara något man hade blivit dömd för.
Ja. Okej, okay. Men då kan vi väl i alla fall konstatera att det blev inte bara en friande dom i det här fallet, endast för att några inte förstod ordet snippa.
Nej, om man ska dra det lite längre så ska vi nyansera det till det. Och jag tycker att det vore bra att återkomma till det här när vi vet om Högsta domstolen tar upp det eller inte.
Vi ska givetvis följa upp
ja.
Det.
Men bra att ta upp. Det här är ju allvarligt. Det är därför vi också låter lite mer allvarliga. Men det
ja,
är...
det gör vi.
Ja, tack.
Tack. Nu har du bara berättat om New York. Men klassiskt för, tror jag, en svensk som kanske inte är speciellt kunnig vad det gäller polisiära sådär, så hör man ju ofta säga så, jag tycker amerikansk polis får ju skärpa sig liksom. Amerikanska polisen är inte si och så och så. Och när du bara beskriver hur många polismyndigheter som det finns i New York, Det går ju inte att prata egentligen om amerikansk polis om man ska liksom sätta, folk sätter betyg på det, utan vi har ju också olika, jag menar jag var ju på utbildning hos LAPD och där kom ju alla, de var ju från Orange County och de var från olika ställen liksom, olika polismyndigheter med olika bilar och så vidare och så vidare.
Så det finns ju 18 000 olika polismyndigheter, lokala och delstatliga polismyndigheter i USA, så alla har olika policies, olika chefer. De är en polismyndighet i Florida kan vara total dag och natt skillnad från en polismyndighet i Kalifornien eller Oregon eller New York. Så det är den man kan inte jämföra.
Hur var de här testerna då? Berätta om de här testerna som du gjorde till New York. Är det för att bara NYPD eller var det för hela? Hade du kunnat söka, om du gör de här testerna, kan du söka olika?
Nej, alltså det beror lite på vilken delstat man är. I New York City så har NYPD och DEPPD, myndigheten jag jobbade på, de har två inträdesprovet är inte detsamma. Ja och nej. Provet är man söker antingen till NYPD Police Officer Exam eller DP Police Officer Exam. De är olika i namn bara. Tekniskt sett för att ha båda proven så är de exakt likadana. Märkligt nog. De skulle nog inte kunna köra samma prov för båda. Och själva processen är rätt lång, likadant som i Sverige antar jag. Så själva inträdesprovet är inte särskilt komplicerat. Det är lite så här memory-grejer, här ser du en bild och sen ser du en bild 30 sekunder. Vilken färg var persiennerna i fönstret på andra våningen och sådana grejer. Och sen lite läsförståelse, lite skrivförståelse. Kan du skriva en något coherent polisrapport liksom, och sådana grejer. Det är inte särskilt komplicerat. Och sen efter det så tar det lite tid. Jag kommer inte ihåg vilken ordning alla grejerna kom i. Jag tror att sen andra delen var någon medical. Så bara kolla synen, färgseendet. Har du båda benen och armarna på dig liksom, kan du röra dina tår och såna grejer. Och sen efter det så var det ett fysprovet som för NYPD har en sån här hinderbana som man måste springa igenom, som är dö-enkel. DP hade mer standard grej som en minut sit-ups, en minut armhävningar och sen mile and a half löprunda. För antalet sit-ups och armhävningar och löptiden beror lite på om du är man eller kvinna och hur gammal du är. Och din ålder.
Men gjorde du för båda de här då, för DP och NYPD? Okej, parallellt då liksom, eller?
Och sen så var det bara vem som anställde mig först, och det var DP.
Och vad står det för, DP?
Department of Environmental Protection Police.
Ja, det var det, ja, just det.
Det är massa akronymer här. Stoppa mig om jag bara...
Nej, kör på.
...springer iväg med sådana grejer. Så efter fystestet så var det, jag tror, så generell bakgrundsundersökning. Går igenom din bakgrund och kriminell bakgrund, utbildningsbakgrund, intervjuar personer i din närhet och sådana grejer. Efter det var det psykolog och sen tror jag intervju med polis. jag ska säga polischefen, men en polischef, för det finns väldigt många. Och sen så anställd och sen så börjar polisutbildning.
Och hur lång är den då, själva utbildningen till polis?
7 månader. Så 6 månader på skolan och sen 1 månad aspirant. Och det är, igen, det är väldigt olika. Utbildningarna varierar från stad till stad, från delstat till delstat. Så det är väldigt, jag kan nästan höra folk på andra änden i Sverige som säger, 7 månader, det är för kort tid.
Mm.
Och det, vissa utbildningar är längre, vissa är kortare, tror jag de inte är. Men
hur uppfattade du den här utbildningen då? Du kom från militären, hade du gjort det här, när du kom
till
hem?
Det,
hur var det?
Militärtjänsten hjälpte absolut.
Ja, det det.
För det är samma sak. Jag tror att 4 eller 5 personer slutade första dagen.
Varför då?
För mig, så det var blir, jag vet inte om det är ett ord på svenska, men man blir väldigt brutaliserad. Det är, första dagen är, så hela första veckan så är man i kostym, män har kostym på sig. Det är like business dress codes. Så man har kostym på sig, och jag visste ungefär vad som skulle komma, så jag hade en så här, jag hade inte min bästa kostym på mig, vilket drog till sig uppmärksamhet från instruktörerna. Like, din kostym ser ut som skit.
Det är en svensk kostym.
man får ta det, men det var värt det, för att den kostymen blev helt förstörd.
Vad händer då? När kostymen blir
skriker i ditt ansikte, och det är konstant like fysisk bestraffning, armhävningar, alla olika kind of grejer. De ger en så här totala omöjliga uppdrag. Ofta var det typ att de helt totalt förstörde klassrummet. Okej, ni har 3 minuter på er att sätta ihop allting som det var innan. För chefen kommer in här vilken sekund som helst. Givetvis såhär, ni måste arbeta som ett lag. Ni har 3 minuter på er att fixa allting. Och givetvis är det helt omöjligt. Ni klarar inte. Okej, då kör vi fysisk bestraffning 2 timmar till.
Vad skulle det här leda till, tänker jag?
Dels är de försöker gallra ut folk som inte klarar av.
Lite press.
Och det är inte, nu när jag tänker tillbaka på det, så var det... Det är inte särskilt mycket press. Men jag är inte van vid att ha någon skrikande i ditt ansikte, så är det förmodligen rätt chockerande.
Mm.
Det jag försökte säga det till folk som var där. Det värsta de kan göra är att typ, få dig att göra armhävningar eller skrika på dig. Det är det värsta som kan hända. Vissa klarar inte ens av det.
Hur reagerade de här personerna som du berättar som slutade första dagen? Hur reagerade de? De kanske inte hade varit utsatt för någon sån här innan.
Nej, det är väl det typ...
Vad hände? Bara gick de därifrån eller?
Ja, det var när jag gick till kaptenens kontor. Nej, jag vill sluta. Det var skriv på det här pappret och du kan gå. Så är det...
Hur många killar, hur många tjejer var ni?
Jag tror vi i min klass var vi startade nog med 45 kanske. Jag tror vi tog examen med 36.
Okay.
Jag vill nog säga att det var väl kanske inte hälften, men kanske 20 killar, 15 tjejer och sånt. Något sånt. Hela första veckan är bara konstant bestraffning, och jag försöker få dig att arbeta som ett lag. Det är väl det som är grundtanken. Sen så är det ju, det kom hem på fredagen där efter första veckan, så min fru fick hjälpa mig att ta mig kavajen, för jag kunde inte få upp mina armar, för jag är helt förstörd.
Oj.
Så det var, det var,
det blev många armhävningar alltså.
Det blev det, det blev det.
Men kunde du märka en stor skillnad då från den här första introveckan där de kanske försökte sålla iväg folk till redan andra veckan? Blev det lugnare då eller?
Nej, det lugnade inte ner sig förrän 2 månader in, tror jag.
Okay.
2 månader in tror jag det blev. Då kan de se att okej, det här gänget kommer nog kunna stanna och kanske eventuellt ta examen.
Jag undrar vad de svenska polisstudenterna tänker nu när de hör det här, för det är verkligen så jäkla väsensskilt från svensk polisutbildning.
Ja, nu vet jag inte mycket om svensk polisutbildning, men jag kan tänka mig att det är lite olika.
Men sen då själva utbildningen, jag förstår att det måste ju vara lagstiftning och praktiska övningar och vapenhantering och sånt där. Halvåret då.
Så första 2 månaderna så är det mycket, nästan enbart teori. Lagar för New York City, lagar för delstaten New York, federala lagar, vad du kan göra, hur du inte kränker någons rättigheter och vad behöver du för att göra din arrest och sådana grejer. Sen efter 2 månader så blir det lite mer praktik. Tror vi bilkörning. Vi har ju bilkörning, sen tror jag skytte och vapen kom väl kanske efter 4 månader och sånt. Pistol, gevär, karbin. Och sen så tror jag, sen månad 5 så var det nästan enbart så här scenario. Och sen månad 6. 5 och 6 var scenarier och defensive tactics, typ jiu-jitsu och sådana grejer. Och sen månad 7 var aspirant. Och sen examen.
Men hur var det då att ta examen som, jag menar, du är ändå en gåsapåg liksom från Skåne i botten och stå där med en amerikansk polisuniform i New York. Hur var den känslan att ta polisexamen?
Ja, det var helt, helt fantastiskt faktiskt. Man jobbar som med nästan allting, när man jobbat så jäkla hårt för någonting och belöningen finns där. Det är precis som armén. Du jobbar så jäkla hårt. Literally, like svettas fram till och arbeta så jäkla hårt. Och sen kommer belöningen. Så det är stort.
Hur var examen? Hur var den dagen?
Det var ju typ, du vet, på sann amerikansk manier, bombastiskt och mycket, du vet, tal och mycket folk och, du vet, sann amerikansk manier.
Ja, jag tror bombastiskt. Vi kan visualisera ungefär snygga uniformer i räta rader och sådär.
Ja,
yeah,
exakt.
Okej. Men okej, då kommer du ut och sen är du färdigutbildad, du har tagit din examen och du jobbar i New York. Hur var den tiden då att jobba i New York?
Det var kul. Det var, jag vill igen. Man åker runt i världens huvudstad och försöker lösa folks problem. Även om det inte är lika mycket generell polis. Policing som om det hade varit NYPD, men det är ändå det är polisarbete. Jag vet inte hur det är i andra länder. Polisarbete är ju polisarbete. Det är bara, du åker runt, du försöker lösa folks problem och folk du träffar dig, du träffar dem på kanske deras värsta dag i deras liv. Se om jag kan fixa det här.
Vilket är ditt starkaste minne från den här tiden i New York som polis?
Det är väl det jag har mindre starka minnen från där, eller min så inte så jäkla mycket galenskaper som händer där. Jag har mer minnen från mina andra polisjobb, men det var mest av det så var en del av en stor organisation i en stor stad. Jag kanske inte uppskattade så mycket på den tiden. Man tänkte inte så mycket på det. Det var bara jag går till jobbet.
Hur blev ni bemötta då som poliser där?
Då tyckte jag det var med respekt. Jag vet, det finns ju alltid folk som inte gillar den. Alltid. Överallt.
Ja. Oavsett vad man gör.
Ja, exakt. Jag tyckte det var bra bemötande det mestadels. Jag tyckte inte jag vill inte säga att jag nöt att gå till jobbet, men jag gillade att gå till jobbet. Det var inte, jag jobbade tyvärr nattpasset nästan hela min tid där. Jag vill säga 90% av min poliskarriär har jag arbetat nattpass. Så, det är kanske den delen är väl inte så kul.
Men du byter sen då och var går du då?
Så runt slutet på 2019 jag och min fru tänkte vi lite trötta på New York. New York är en fantastisk stad, men det är också väldigt dyrt. Idén att kunna köpa ett hus eller köpa en lägenhet är nästan omöjlig. Dels för att jag tjänade så extremt lite pengar.
Vad tjänade du där? Kommer du ihåg vad du tjänade där?
Så jag tror när jag gick in på polisutbildningen så tjänade jag $42,000 om året. När jag tog examen så tjänade jag nog 45 kanske, tror jag. Sen gick det upp till 46 året efter. Så min fru är advokat. Så hon är företagare.
Affärsadvokat. Hon drar in stålarna.
Det är hon som drar in stålarna. Hon är från västkusten, så vi tänkte att vi flytta närmare hennes familj. Och jag började kolla efter polisjobb på västkusten. Ansökte till ett par olika myndigheter, men blev anställd av polisen i Portland, Oregon. Som ligger i delstaten som är precis ovanför Kalifornien. Det är delstater på västkusten, Kalifornien, Oregon och Washington längst upp. Så jag kom till Portland, Oregon. Vi hade varit där förut ett par år tidigare. Och vi hade sagt att det är lite så här knasig, knäpp stad, men lite alternativ så här. Men den är inte för stor, inte för liten. Det känns väldigt säkert.
Men stor ändå, det var en skillnad mot New York såklart.
Ja, väldigt. 8 miljoner mot 650,000. Så det är skillnad for sure. Så jag kom dit i början på 2020, typ mars, april kanske, något sånt. Och i och med att jag hade redan gått igenom polisutbildningen i New York, så kunde jag gå igenom en kortare utbildning i Oregon. Som mestadels, för lagarna i Oregon och i New York är olika.
Vad skulle du säga skiljer sig mest? Var det någonting du reagerade på där mellan New York och Oregon?
Egentligen är det mer att olika brott kan heta olika grejer. Så ofta när man kommer och dyker upp på någonting och säger, jag vet det där är ett brott, men jag kommer kanske inte ihåg vad jag vet. I New York heter det så, men här, så ge mig en sekund, så kolla upp vad det heter. Det är det.
Jag fattar.
Så, men själva lagarna kan skilja sig lite. Och sen vad olika lagar heter kan ju skilja sig också. Men själva, som jag sa innan, polisarbete är polisarbete. Liksom. Det är man kommer rätt snabbt in i det. Så jag gick igenom jättekort så här organ specific utbildning som var, i och med att det var covid, så var den via Zoom, vilket var helt värdelöst. Jag kan inte förstå hur folk kan gilla att arbeta via såna grejer, via datatur. Så det var dels, gjorde den rätt kvickt och sen kom direkt, nästan direkt ut på gatan. Och det var så i maj 2020 så kom ju George Floyd.
Stort tack för att du lyssnar. Där tar avsnittet slut för dig som inte är Patreon. På Patreon så fortsätter samtalet i en halvtimme till med Alex. Ja, vad hände efter George Floyd? Vad hände i Portland där han jobbade? Jag kan säga att det blev extremt mycket riots just i Portland. Hur är det att jobba under sådana förhållanden? Det berättar han, hans känslor kring det. Och han berättar också om den här avkriminaliseringen av narkotikan som skedde i Oregon och då i Portland. Hans tankar och känslor som polis att jobba under den nya lagstiftningen där. Patreon.com/snutsnack blir ju Patreon där. Och där finns det ju också en massa bonusmaterial och lite annat att ta del av. Annars då tack för att du har lyssnat. Vi ses på sociala medier och i nästa vecka såklart. Ha det bra. Hej.